Vi har kommit till en väldigt viktig plats i Nya Testamentet när det gäller människors möte med Gud. Vi har ju haft en serie här där vi har studerat Abraham och Mose och Jesaja och deras dramatiska möten med en levande Gud. Och idag så ska vi läsa en text från Apostlagärningarna kapitel 9 som handlar om hur Paulus mötte Gud. Som handlar om hur den främste fienden och förföljaren till den kristna budskapet och den kristna rörelsen blir dess främste förespråkare och en av de viktigaste gestalterna i hela den kristna kyrkans historia. Vi läser från Apostlagärningarna 9, de första 19 verserna. Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten, men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Herren sa: gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästerna för att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han lider för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han lade sina händer på Saul och sa: Saul, min broder. Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Det var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Det vi just har läst är en av urkyrkans allra bäst omvittnade händelser. Alltså få händelser från den första kristna tiden är så väl omvittnade som denna händelse. Så skriver professor Eva Löfvenstam, professor i Nya Testamentet. Vi återfinner den på 3 ställen i Apostlagärningarna. Den här texten vi har läst och sen på 2 andra ställen så återberättar Paulus själv vad han var med om i kapitel 22 och kapitel 26. Och sen skriver han om det i sina brev, i Galaterbrevet. Och han nämner det i 1 Korintherbrevet. Det här är en historisk händelse som Paulus återger. Det är inte en myt. Vi kan fortfarande idag besöka Raka gatan i Damaskus. Det är en av de äldsta bevarade gatorna som fortfarande fungerar som en vanlig gata. Du kan vandra Raka gatan fram. Paulus gör inte en erfarenhet av Gud när han har dragit sig ut i öknen och är ensam. Han är på resa från Jerusalem till Damaskus. Det är ungefär 20 mil. Det är 3 dagsresor om du gör det till fots. Åtminstone. Och han har personer med sig. Vi vet inte säkert vilka det var, men kanske har det varit från tempelvakten. Och det måste ha varit en ganska stor grupp. Paulus är ju på en resa för att fängsla de som är kristna och föra dem till Jerusalem. Och det kräver ju ett antal personer. Om du ska fängsla och hålla fångna och föra. Så de har kanske varit 10-15 personer i en grupp som färdas tillsammans med Petrus. Paulus, det går att intervjua dem. Det här är en historisk händelse bevittnad av många personer. Paulus säger själv när det gäller det här med fullmakten från överste prästerna att det kan, när han återberättar detta i Jerusalem, det kan överste prästerna och hela rådet här intyga att jag fick en sån fullmakt. Notera hur noggrann Paulus är med att tala om, eller texten här, att tala om Judas hus och Ananias. Det var saker man kunde undersöka. Det här är inte en uppdiktad historia. Den är kontrollerbar på många punkter. Den går inte att förklara som myt. Det här skrevs ner medan alla de här personerna, de som var med, Paulus, Ananias, han som ägde Judas hus, de levde fortfarande. Dessutom är det här en av vår kulturs mest dramatiska händelser. Om vi betänker vad som blir konsekvenserna av Paulus möte med Jesus. Det är utifrån den punkten som den kristna rörelsen bryter gränsen mellan jude och hedning. Och som en löpeld börjar budskapet om Jesus sprida sig runt Medelhavsområdet på grund av Paulus. Och utifrån den löpelden som han startar så kommer hela romarriket att präglas av kristen tro och sen ända fram till vår tid. Du kan inte förstå det moderna Europa om du inte tar i beaktande vad som hände utanför Damaskus. Det här händer samma år eller året efter Jesus avrättats. Så det är kanske år 33-34. Paulus tillhör motståndarna till den kristna rörelsen. Han håller förhör i synagogorna. Han fängslar de kristna. Han instämmer när kristna döms till döden. Och apostlagärningarna har nämnt att han finns med när Stefanos avrättas. Och Paulus tycker att det är helt rätt. Och Paulus är allt ivrigare att försöka få stopp på den här rörelsen. Och då händer det som han i sin vildaste fantasi aldrig kunde föreställa sig. Jag vill lyfta fram vad som hände vid Paulus omvändelse i 4 punkter. Det är 4 punkter som gällde honom när han mötte Jesus, men det är faktiskt 4 punkter som gäller oss idag. Det första är Paulus omvändelse. Den var orsakad av objektiva fakta. Det här är en viktig punkt därför att den ifrågasätts emellanåt idag. Och det finns mycket förvirring. Vad var det egentligen Paulus var med om? Jonas Gardell, som ju har tillåtit att sätta mycket av den teologiska agendan det senaste året. Han skriver så här om vad som hände. Jesus, citat, kommer till Paulus, till honom, i någon form av trans eller extas. Helt olika de uppenbarelser av den uppståndne Jesus som evangelierna beskriver. Han säger alltså att det var en transupplevelse. Det var något extatiskt som Paulus var med om. Ja, han har förstås en poäng att det finns en skillnad mellan hur Jesus visade sig under de 40 dagarna, de 6 veckorna mellan uppståndelsen och himmelsfärden. Då Jesus visade sig för sina första lärjungar, för kvinnorna, för många i Jerusalem. Och då han gav dem många säkra bevis på att han levde. Då talade han till, han åt tillsammans med dem, han var kroppsligen där. Och det förändras förstås i och med himmelsfärden. Men det är fortfarande helt fel och säga att det Paulus är med om är ett transtillstånd. Om någon av er skulle falla i trans, ja, det skulle inte göra, eller hamna i extas, det skulle inte göra på grund av den här predikan. Men låt säga att någon här i detta rummet skulle falla i trans. Det skulle inte påverka oss andra. Vi skulle ju möjligen kunna se på ditt ansiktsuttryck eller dina pupiller att undra vad som händer där. Den personen verkar göra någon sorts tripp av något inre slag. Men vi andra skulle vara, det påverkar inte oss om du hamnar i extas. Både Paulus och Ananias vet mycket väl vad syner är. Texten talar om att Herren visade sig för dem i syner och sa olika saker. Men det är inte vad som sker på vägen till Damaskus. Paulus har en syn av Jesus. Paulus är mycket noggrann i alla redogörelser av vad som har hänt. Att säga att det var ett yttre, objektivt, fysiskt, faktiskt skeende. Att Jesus bröt in i hans verklighet, inte bara i det inre, utan faktiskt i det yttre. Därför att Jesus är på riktigt levande och uppstånden och verklig. Det texten säger, det är att både Paulus och hans medresenärer såg ljuset, hörde ljudet av rösten och slogs till marken. Om ni allihopa nu som sitter här lugnt och stilla på stolar plötsligt faller till marken, bländas av ett ljussken och hör ett ljud. Det är något helt annat än om någon av er faller i trans, eller hur? Ni måste alla fråga, vad hände nu? Vad var detta? Det var ingen inre upplevelse, det var något yttre objektivt som fick er att falla av stolen, eller hur? Och se någonting och höra någonting. Det är bara Paulus som ser gestalten, som ser Jesus. Det är bara Paulus som hör vad Jesus säger till honom på hebreiska. De andra ser ljuset och hör ljudet. Men det är också något yttre fysiskt. Den kristna tron startade därför att människor på ett ofrånkomligt sätt mötte Jesus. Så var det med lärjungarna, kvinnorna i Jerusalem. Det var på riktigt att Jesus var där. Det var ofrånkomligt och de kunde aldrig komma från det. Varför gav Paulus upp? Han som hade en fin utbildning, som var en framstående teolog, som hade en hög position, som hade gjort en väldigt fin karriär i Israel. Varför ger han upp alltihopa? Och blir en föraktad, en förlöjligad, en förföljd, en torterad, en fängslad gestalt. Vad är det som får honom att byta sida? Ja, det är inte att han är i extas. Han har tänkt mycket på detta. Det är inte att han fick en syn. Det är något mycket mer dramatiskt. Han mötte Jesus på riktigt. Det var ofrånkomligt. Och han har inget val. Han måste byta sida. Han inser att Jesus är på riktigt. Man kan ställa en massa svåra frågor till kristendomen. Och det finns en del frågor man bara får delvis svar på. Eller man kanske inte får något svar alls. Men en riktigt grundläggande fråga där allting avgör sig hela tiden detta. Har Jesus uppstått? Det är där allting avgörs. Och utmaningen är om du svarar nej på den frågan. Hur ska du då förklara att kristendomen startade? Hur ska du då förklara att Paulus bytte sida? De mötte Jesus på riktigt. Inte i trans, inte i extas. Han är levande och verklig. Det andra som jag vill säga, det är att Paulus möte med Jesus har ett ytterligt oväntat innehåll. Paulus tänker ju så här att Jesus kan inte vara Messias. Det är helt uteslutet. Det är bevisat slutgiltigt att han är ett fake. Därför att Gud skulle aldrig tillåta att hans Messias blir förnedrad i romarnas händer, i hedningarnas händer och blir torterad och dödad. Messias ska vara segrig. Så vi behöver inte bry oss om Jesus. Och Paulus verkar ju inte bry sig så mycket om Jesus. Han är ute efter de kristna som håller på att förleda massor med människor i Guds folk. Och när Jesus nu möter honom och säger Saul, Saul. En liten parentes. Varför står det här Saul och vi talar om Paulus? Saul är den här hans hebreiska namnform. Och det används i början av apostlagärningarna. Sen glider det över i den latinska namnformen Paulus. Som vi sen använder och känner honom under, som är det som används mest i Nya Testamentet. Det är samma person, det är bara används i olika olika språkliga former. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Men Paulus förföljer ju inte Jesus. Och så tänkte han ju säkert, för han förföljer inte Jesus, är ett passerat kapitel, han är avrättad och död, och det är inte Jesus som Paulus förföljer. Och Paulus är helt ställd situationen, helt ställd av frågan, och kan bara ställa en fråga tillbaka. Vem är du, Herre? Och Jesus svarar: jag är Jesus, den som du förföljer. Här finns ju något alldeles fantastiskt. Paulus förföljer de kristna, och det innebär att han i verkligheten förföljer Jesus. Och det innebär ju alltså att Jesus är totalt identifierad med sina lärjungar. Och vi som är kristna här vill verkligen ge det som en uppmuntran. Jesus är engagerad i ditt liv på det sättet att han identifierar sig med vad som händer i ditt liv. När Paulus förföljde de första kristna, så säger Jesus: varför förföljer du mig? Jag tror att det här är bakgrunden till att Paulus, ser ni, så mycket av sin teologi talar om att vi är i Kristus och att Kristus bor i oss. Att det var den första kontakten han hade med Jesus. Då kommunicerar Jesus att han är totalt överlåten åt sitt folk. Och detta har Paulus sen mediterat över, reflekterat över i resten av sitt liv. Hur Jesus identifierar sig med den som tillhör honom. Och det går ju inte att säga starkare att kristen tro inte handlar om att man har en viss lära, en viss uppfattning om Jesus, utan att det verkligen är en sammankoppling mellan en människa och Jesus. Att det är en persongemenskap där Jesus stiger så nära oss och vi får komma så nära Jesus. Att det som händer oss berör honom. Det är viktigt att kunna formulera läror om Jesus och ha en rätt teologi. Men den kristna tron i sin essens, i sitt centrum, är Jesu överlåtelse till oss. Jag hoppas du kan ta med den tanken under den här veckan. Evangeliets helt oväntade innehåll om hur nära Jesus stiger oss. För det tredje. Det är helt omskakande konsekvenser av Paulus möte. I fredags när jag skulle åka iväg till Bromma flygplats, så satt jag och lyssnade på radio. Och då var det ett P1-program, och de intervjuade en hjälparbetare som hade kommit hem från Haiti och berättade om det som har hänt där. Och han jobbade för en kristen hjälporganisation. Och i slutet av samtalet där så fick han frågor om det, och då visade sig att han själv är inte kristen. Och det är förstås i sig inte något problem att människor med olika tro och livsåskådningar kan hjälpa till och hjälpa människor i nöd. Det är bara jättebra att vi kan stå tillsammans förstås. Men han fick frågor kring det, att han jobbade för en kristen organisation men själv inte var kristen. Och han reflekterade lite kring det och kom ganska snabbt in på tankegången och sa så här: att ja, om det finns en Gud och han ändå ska utvärdera mitt liv, så har jag ingenting att vara rädd för, tror jag. Jag har försökt att göra det som är gott. Och han kopplade då till att han var engagerad i hjälparbete för människor på Haiti. Jag tror det är väldigt många människor som försöker ta någon sorts stöd i den tankegången. Jag har ju ändå övergripande sett gjort, försökt göra väl, göra gott för mig, göra rätt. Jag är inte världens bästa människa, men å andra sidan, jag har inte gått in för att ödelägga andra människors liv. Jag har faktiskt För att när jag byggt upp olika saker och gett mitt positiva bidrag. Och den här mannen menar att om det finns en Gud som ska utvärdera mitt liv, så har jag ingenting att vara rädd för. Det kommer nog att gå bra. Ingen har haft större anledning att tänka så om Paulus. Ingen har haft större anledning att tänka så än Paulus. Vem ställer upp i en tävling när det gäller moral och religiositet och försöker fightas med Paulus? Om ni läser Filipperbrevet, 3:e kapitlet, så ska ni se att Paulus gör just det, att han utmanar och säger, jag har gått längre än någon annan på den här banan att försöka hävda min egen status inför Gud. Jag har hållit alla buden i lagen, säger han. Till det yttre menar han att han har hållit alla buden i lagen. Han var en farisé, tillhörde den mest överlåtna av alla religiösa riktningar i Israel. De hade kategoriserat lagen, kommit fram till att det finns 613 bud, ett antal 100 förbud, gör inte så, ett antal 100 påbud, så här ska du göra. Och han hade följt rubb och stubb. Han var den mest moralistiska, mest religiöst hängivna person man kan tänka sig. Och hela hans liv skakar här. Där blev punkten från total omvändelse och uppgörelse. Och vad är poängen här? Jo, du kan göra en massa goda saker, men vara på fel väg. Och det hjälper inte att du gör de goda sakerna om du är på fel väg. Paulus hade gjort en massa gott. Vi kan ju tycka det är väldigt negativt att han förföljer de kristna. Han hade säkert gjort en massa bra andra saker. Av allmosor och hjälpt fattiga och så vidare. Om du är på fel väg, är det ju bra att du gör goda saker längs den vägen. Men det vore mycket bättre. Och i slutändan är det helt det enda avgörande att du är på rätt väg. Vi som människor är skapade för att leva med Gud. Det är det som är hela, liksom, nyckeln till vår existens. Om vi då väljer att leva för oss själva utan Gud, då är vi på fel väg och missar hela tanken med att vi finns. Gud är säkert glad om du gör goda saker längs den felaktiga vägen. Men du är fortfarande på fel väg. Och i Paulus liv så krävdes det ingenting mindre än att Gud slår honom till marken, gör honom blind under 3 dagar, rent fysiskt övermannar honom för att stoppa honom och få honom inse att han med all sin moral och all sin religiositet, all sin överlåtelse, all sin hängivenhet, så är han på fel väg. Jesus kan vara lika tydlig på den här punkten. Han säger så här i Matteus 18. Om ni inte omvänder er och blir som ett barn, kan ni aldrig komma in i Guds rike. Det finns en massa röster idag som säger, det är bra som det är, Gud bejakar dig där du är. Nya testamentet har ett annat budskap. Alla människor, från den mest moraliska till den mest omoraliska, från den mest religiösa till den minst religiösa, behöver vända om. För vi är på fel väg. Vi lever utifrån oss själva. Och Paulus fick omvärdera hela sitt liv och börja vandra åt ett nytt håll. Så, om Paulus behövde omvända sig, så behöver alla omvända sig. För det fjärde. Det får Paulus omvändelse får helt osannolika, eller innebär en helt osannolik förändring. Den här texten börjar med att Paulus andades mordlust. Så han som på ytan till det yttre var moralistisk och väldigt religiös, verkar ju i sitt inre ha varit väldigt turbulent. I Filipperbrevet som jag hänvisade till, så kan Paulus ett antal år senare skriva helt underbara ord om sitt eget inre. Och han säger, jag kan vara rik och vara fattig. Jag kan leva i nöd eller i överflöd. Jag kan ha framgång eller motgång. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Han har en helt ny inre tyngd. En helt inre ny balans. Han har fullständig frid i sitt inre. Yttre omständigheter, vad det än är, kan inte rubba honom längre. Han är fullständigt förvandlad. Han som andar mordlust. Och man känner det inom så krampaktigt över hans liv. Han har blivit helt annorlunda. Det finns ingen starkare kraft i världen än evangeliet. När det gäller att förändra en människa till hennes inre. Eller ta den andra personen som vi såg här i texten. Ananias. Han får ju en syn. Det sägs uttryckligen så att det var en syn. Där Herren kommer till honom och säger Ananias. Han svarar, ja herre. Gå till Paulus. Raka gatan, Judas hus. Sök upp en man som kommer från Tarsus. Och Ananias bara bleknar. Och protesterar. När Gud talar. Och säger. Jag har hört från så många håll. Om vad den här mannen gör mot de som tillhör dig. Och nu har han kommit hit med fullmakt för att fängsla oss. Jag kan inte ta mig an honom. Och försök sätta er in i Ananias situation. Rädslan har spridit sig bland de kristna i Damaskus. Det har bildats en liten kristen gemenskap. Ryktet har gått före Paulus. Han är på väg hit. Han kommer fängsla oss. Vi kommer föras till Jerusalem. Det kanske går med oss som med Stefanos. Att de slår ihjäl oss. Vilken är den sista person som Ananias vill träffa? Vilken är den sista person som Ananias vill visa omsorg? Vilken är den sista person som han vill bry sig om? Paulus från Tarsus. Men Gud säger. Jag har utsett honom. Han har ett speciellt uppdrag. Och så går Ananias. Och märkte ni vad han sa? Märkte ni hur han hade förändrats? Han söker upp Paulus från Tarsus. Går fram och lägger sin hand på honom. Och säger. Saul. Min broder. Det har hänt någonting i hans inre. Evangeliet har tagit bort hans rädsla. Och han bejakar Saul. Och Paulus får sin syn tillbaka. Han börjar äta igen och han styrks. Och sen kan vi följa hur han omedelbart börjar förkunna evangeliet. Och tar de fulla konsekvenserna av sin omvändelse och börjar leva ett helt nytt liv. Inget kan förändra en människas inre på ett djupare plan än evangeliet. Jag hörde för några år sedan om den kristna studentrörelsen i Sydafrika. Detta var under apartheidregimens tid. På universitetet så var det separerat så svarta och vita studenter åt inte tillsammans. Då beslöt de kristna studenterna att de måste bryta det. Och då gjorde de så att de färgade studenterna gick och satte sig och så gick de vita studenterna och hämtade mat och serverade. Betjänade dem. Och sen vid desserten så gjorde man tvärtom. Att då blev de vita betjänade. Mitt i den matsal där svarta och vita var separerade, satt på olika ställen. Så hade evangeliet gjort någonting i människors inre. Att man inte längre föraktade, inte längre var rädd, inte längre såg ner. Utan evangeliet hade brutit igenom den sortens mentalitet. När Paulus återberättar det här i Apostlagärningarna 26 när han står inför Festus. Det är faktiskt den mest utförliga versionen när han berättar ytterligare några saker som inte har varit sagt tidigare. Och en av de saker som Paulus berättar då det är att Jesus redan i den inledande samtalet när Paulus möter honom på vägen mot Damaskus så säger Jesus, det går illa om du spjärnar emot. Och vi får ju här ett intryck av att det har varit en process. Alltså Paulus har redan börjat bli skakad. Han är inte riktigt lika säker som han har varit. Det är någonting han känner, det är någonting som drar i honom att han kanske är på fel väg. Eftersom Jesus uttrycker det så, som om Paulus spjärnar emot när någon försöker dra i honom. Och kanske vi kan ana vad det är utifrån det som Lukas berättar i Apostlagärningarna. Det allra första som sägs om Paulus, det är att han är med när Stefanos döms till döden och avrättas. Och det måste ha varit en väldigt märklig händelse. En alldeles omskakande upplevelse. Här är Stefanos, en alldeles lysande personlighet. Rikt utrustad av Herren, lysande intellektuell och samtidigt full av helig ande. Det sker under och tecken. Och i samtal och diskussion och debatt är det ingen som kan stå upp emot Stefanos. Och så dömer de honom till döden. Och så står Paulus där tillsammans med många andra. Och så ser de något ytterligt märkligt. Det finns ingen ångest. Det finns ingen förtvivlan hos den här mannen som nu förlorar sitt liv. Inte ens den fysiska smärtan. När de långsamt och plågsamt tar hans liv är det som dominerar honom. Utan hans ansikte lyser. Och han talar till Jesus. Och de som står där upplever att han har någon sorts faktisk gemenskap med Jesus. Det är uppenbart att Paulus har skakat av sig det här. Han har lyckats hålla det ifrån sig, för han rasar fortfarande av mordlust när kapitel 9 börjar. Men kanske det ändå har krypit in under skinnet på honom. Tänk om Stefanos hade någonting som var verkligt. Tänk om han inte bara yrade där när han talade till Jesus i sin sista stund. Och kanske det har varit hos Paulus någonting som har oroat honom. Och där Gud genom det har börjat dra i honom. Och när han sen övermannas på vägen till Damaskus så kan han inte längre stå emot. Utan han ger upp. Han ger sig. Och ett helt nytt liv börjar för honom. Jesus är lika verklig och lika levande idag. Han slår oss inte alltid till marken. Han förbinder inte alltid våra fysiska ögon. Men han vill dra i våra liv. Och få oss till den omvändelsespunkt som Paulus hade i Damaskus.